Definitivt.
Tack så mycket. Jättehärligt att vara här och kul att det är så många fler som är här också. Jag tyckte det var väldigt uppfriskande att se den här filmen. Och då syftar jag framförallt på att de flesta filmer, naturfilmer man ser, så finns det alltid någon gång i den här filmen, så dokumentären eller vad det är, så sägs det. Och det här har utvecklats. Det bara slängs in, nästan helt omotiverat. Man ser något program om spindlar, hur de väver sina nät. Ja, den här förmågan har de utvecklat under så många miljoner år. Jaha, men hur vet man det då? Nej, men det säger man inte. Man bara slänger in det lite här och där. Därför känns det väldigt uppfriskande att se den här filmen, som har ett annat perspektiv på det hela. Det var några höjdpunkter. Ni har säkert några saker som ni såg, som ni reagerade på och tänkte, wow, alltså det där var verkligen häftigt. Det där kommer jag minnas, den där bilden kommer jag ha kvar framför mig. Men särskilt någonting som jag tänkte på, det var när den här blomman slog ut. Eller det var ju många blommor som slog ut, men det var en alltså som verkligen bara, wow, man bara häpnade. Och då tänker jag, hur? Eller rätt sagt, varför? Varför finns det här vackra? Alltså varför var inte blommorna bara formade på ett annat sätt för att uppfylla sin funktion? Varför finns det så mycket i skapelsen som är så vackert att se på? Det är en av många saker som gör att för mig så känns det så uppenbart att det här är skapat av någon som verkligen ville att vi skulle uppskatta det. Någon som ville dela det med oss. Och när den här kolibrin flyger i slow motion, tänkte ni på hur stilla den var? Det enda som rörde sig, det var vingarna. Näbben var helt blickstilla. Hur är det möjligt? Alltså vilken ingenjörskonst att tillverka en sån här, och inte bara en maskin, utan en varelse som kan kopiera sig själv och få avkomma, som inte är identisk förresten, utan som har förmåga att anpassa sig till olika miljöer och bli olika. Alltså det är verkligen mångfald i skapelsen. Och sen så gillar jag när jag har ju läst det här jättemånga gånger i första Moseboks första kapitel som är det som citeras här, som läses upp i den här filmen. Men det slog mig just när jag såg den här, och vi just har sett hur fiskarna och fåglarna har skapats. Och när Gud säger, uppfyll jorden. Alltså jag verkligen ser framför mig hur han skickar ut allihopa. Uppfyll, föröker, uppfyll jorden. Alltså det är en Gud som älskar liv. Han älskar att få se det här levande som han har skapat. Och han vill verkligen att det ska vara liv i överflöd. Och sen förstås, när han skapar människan. Tänk, Gud hade kunnat skapa på en nanosekund. Ni vet alla diskussioner om hur lång tid varar skapelsen. Kanske en av frågorna som vi kanske kommer att ta och diskutera på måndag kväll. Kanske är, använder Gud evolutionen för att skapa? Men tänk på att Gud, om vi tror att Gud är mäktig. Bara en mäktig Gud hade kunnat skapa någonting överhuvudtaget. Han hade kunnat skapa allting på en nanosekund. Eller ännu kortare tid. Jag bara tar en nanosekund för den kortaste tidsenheten som vi brukar höra talas om. Han hade kunnat skapa allting helt sådär plötsligt. Men han valde att göra det på en ganska lång tid. 7 dagar. Varför? Vad var poängen? Vad var syftet med att det skulle vara 7 dagar? Och varför skapar han inte människan sådär bara? Okej, och så människor. Vad säger det att en konstnär som håller på att göra ett mästerverk, han, vi säger att han tar ett fotografi först av en bakgrund. Fotografi, det tar en 200-del sekund då, eller någonting i den stilen beroende på slutartiden. Och sen så i det här fotografiet så målar han dit omsorgsfullt, penseldrag för penseldrag, en människa. Om jag tittar på den här tavlan sen, det här mästerverket, så kan jag inte undgå att lägga märke till att här, men när konstnären gjorde den här människan, så la han ner extra mycket tid och omsorg. Här finns det en poäng. Det finns ett pedagogiskt budskap. Jag är lärare, så jag tänker hela tiden, hur ska jag pedagogiskt visa saker för folk och så vidare, för mina elever? Jag tänker att här har Gud varit väldigt pedagogisk i hur han väljer att skapa människan. Hur han väljer att skapa mannen och sen också hur han väljer att skapa kvinnan. Inte, han tog inte något huvud som skulle vara ovanför mannen eller något tå som skulle trampas under mannen som donderade. Utan han tog ett revben som var nära hans hjärta från hans sida till att vara en jämlik med honom. Många sådana saker man kan fundera över. Jag menar inte att jag har alla färdiga svar, men att det är uppenbart för mig att Gud har skapat världen och att han skapar den på ett sätt med ett visst budskap som han ville att vi skulle fundera på. Och ja, jag brukar säga så här, när jag säger att det är uppenbart att Gud har skapat världen. När folk frågar, finns det något bevis för skapelse då? Jag startade en blogg för några år sedan och i första hand så blev det ganska mycket att jag ifrågasatte olika saker med evolutionsläran. Och så sa de hela tiden, men har du några bevis för skapelse då? Och först var jag lite ställd att, ja det finns ju. Sen ju mer jag började tänka på det så inser jag att, nej men hallå, alltså varenda liten organism. Varenda, och inte bara varenda organism utan varenda liten del av en cell. Är ju egentligen ett bevis på en skapare. Jag ska utveckla det lite mer sen. Men först om ni bara kollar på den här. Det här är en loppa, eller en insekt menar jag, som hoppar iväg blixtsnabbt på en, jag vet inte om det är, en 200-dels sekund. Nej, på 2000-dels sekunder faktiskt. 2 millisekunder så hoppar den iväg. Och när den hoppar iväg så blir det en så väldig kraft i det här hoppet. 400 g-krafter, som är ungefär 20 gånger mer än vad en människa klarar av i acceleration. 20 g-krafter kan vara det man maximalt klarar, men ofta så svimmar man innan dess. Den här hoppar iväg i 400 g. Det är väldigt kraftig och plötslig acceleration. Och för att den här insekten inte ska hoppa snett, för den har ju 2 ben som den hoppar med. Och om ni förstår, med tanke på att det går så fort att det är som väldigt kraft i den här stöten, så om det ena benet skulle bara vara lite starkare än det andra, så skulle den hoppa helt snett. Hur har då naturen löst detta? Och forskarna upptäckte det här för några år sedan. Och de häpnade. För det de såg när de studerade den här insekten i väldigt kraftig förstoring här nere till vänster, så ser de kugghjul på bakbenen. Och de sa att det är helt absurt att vi hade verkligen inte kunnat föreställa oss att naturen skulle förse en insekt med kugghjul. Någonting som vi liksom människor har uppfunnit. Varför har den kugghjul? Jo, för att kunna synkronisera rörelsen i de här benen. För att de ska hoppa exakt samtidigt. Så har vi någon mekanisk överföring. Så att om ett ben är starkare än ett annat så kommer de ändå att röra sig exakt likadant. Så att den här insekten kan hoppa. Helt häpnadsväckande. Kugghjul in i en insekt. Men det snabbt blir det gammalt och så blir det helt självklart att men det är inget konstigt alls. Det märker man med varenda sån här grej egentligen. Man kan ta som sagt varenda organism, men även inne i en cell. Det här är ATP-syntas som är egentligen inte bara ett protein utan flera olika proteiner som har satts ihop. Det är alltså flera olika delar i en maskin. Och varenda liten boll som ni ser i det här är då en atom. Så att det har byggts upp en maskin som fungerar ungefär som en turbin. Och om vi får tid vid någon av de här senare föreläsningarna imorgon och på måndag kväll, så kommer jag visa lite filmklipp på hur forskarna tänker sig att de här maskinerna fungerar. Och då kommer ni se att det här som en liten turbin som då ska tillverka kroppens energivaluta. Och hur skulle den här kunna bli till om det inte fanns någon som hade tänkt ut det här? Faktiskt så skulle man kunna citera den här mannen. Vet ni vem det är?
Darwin.
Charles Darwin. Man skulle kunna citera honom på att världen inte, att livet inte kan ha blivit till genom evolution. Eller man kan citera honom på att evolutionsteorin faller. För han sa så här: Om det kunde visas att något komplext organ existerade som inte kunde ha formats genom successiva små förändringar, alltså så här stegvis förändringar, då skulle min teori fullständigt falla sönder. Finns det någon sådan? På Darwins tid så trodde man att cellen var en geléklump. Man visste inte allt om DNA och alla delar av cellen. Att det är som en liten fabrik, eller rättare sagt som en liten ministad, varenda cell. Så på hans tid så okej, kanske att det inte var så konstigt att man trodde det. Men det jag märker är att ju mer vi upptäcker och lär oss om hur naturen fungerar, desto mer osannolik blir tanken på att allt det här skulle ha blivit till av sig självt. Och det finns inte en enda organism som skulle kunna bli till genom stegvisa förändringar. Och kommer till det lite senare. Ta till exempel den här turbinen. Men vi får utveckla det. Det här ska bara vara egentligen en introduktion. Så jag får skynda på lite grann här. Just det. Richard Dawkins, en känd ateist, han säger så här: biologi är läran om komplicerade saker som ser ut att ha blivit designade för ett syfte. Han erkänner alltså, sen så i det här början på en bok som egentligen handlar om varför det inte är designat, men han erkänner i början av boken att det ser designat ut. Jag måste medge det. Och jag tror inte han hade medgett det om det inte var för att det var så uppenbart. Han var tvungen att medge, ja okej, det ser designat ut, men det är inte det. Och så försöker han förklara varför det ser ut att vara designat fast det inte är det. Francis Crick, en annan känd man, han som var med och upptäckte DNA-molekylen, hur den såg ut. Han sa, biologer måste ständigt påminna sig om att det de ser inte är designat, utan snarare utvecklat. Och här så är en av dem som ligger bakom upptäckten av DNA-molekylen. Han vet verkligen, han måste titta på DNA-molekylen och tänka, wow, en kod. Nej, vänta, nu tänkte jag att det här var designat, att det måste vara någon som har skrivit den här koden, men det kan det ju inte vara. Man märker många gånger, jag har vänner som läser till läkare, och läkarna när de står inför klassen och berätta till exempel hur handen fungerar, hur den är uppbyggd, så lyser det i ögonen på dem liksom att det är så fantastiskt smart. Nej, alltså inte smart, nu lät det som att det var någon som hade tänkt någonting, utan det har blivit på det här sättet. De försäger sig hela tiden, och det känner särskilt han som har tittat på DNA. Att vi måste ständigt påminna oss om att nej, det är inte designat. Vi måste ta bort det här, det är inte designat, det är utvecklat. Ja, så varför tror man då ändå på en evolution? Och varför säger man att evolution är bevisat? För det har man ju säkert hört några gånger, att evolutionsläran är bevisad. Nu ska jag visa er en bild som illustrerar vad är det man menar när man säger att evolution är bevisat. Här har vi en, kanske det är en professor eller en forskare som säger till en elev här att jag vet att evolution är ett faktum. Jag ser det i mitt laboratorium hela tiden. Men det han tänker på, det är lite olika sorters fjärilar. Det menar, precis som att människor kan se olika ut, har lite olika form på näsa och ögonfärg och så vidare. Så ser han att fjärilarna här, de är olika. Och han kan se också att det finns vissa saker som styr hur det kommer se ut i nästa generation och så vidare. Och det kallar han för evolution. Alltså, det är uppenbart att det här finns. Evolution är ett faktum. Men vad tänker vi andra när vi hör det? Vi tänker, aha. Men det är alltså en utveckling från encelliga organismer och så blir det till människor. Och det är olyckligt att man använder samma ord, evolution och evolution, i två helt olika betydelser. För den första evolutionen, första exemplet här, det är inte evolution, skulle jag vilja påstå, utan det är helt vanlig biologisk variation. Resultatet av en skicklig designer, skapare, som har gett livet en förmåga att anpassa sig till olika miljöer. Men det här finns det ingenting Det här har ingen någonsin sett. Det kan inte observeras. Egentligen skulle man kunna säga att det är inte vetenskap överhuvudtaget. Utan det är bara en idé. Jag kommer berätta lite mer om den här grejen sen, men just nu kan jag bara nämna den kort. Alltså, men sen menar jag imorgon eller på måndag. Det här är mjukt och segt dinosauriefossil. Alltså, man har hittat fossil för ungefär 15 år sedan. Så började man hitta inuti fossilen mjuk vävnad. Där man till och med kunde pressa ut blodkroppar och annat ur blodkärlen som om det var tandkräm som man klämde ut. Och det var helt förbluffande. Det här måste vara något fel. Man börjar hitta försöka komma på alla möjliga tänkbara förklaringar till hur kan det här, vad kan det vara istället, för det kan inte finnas proteiner kvar efter så här lång tid. Vi har massor med experiment som visar att det är omöjligt. Det kan inte finnas kvar efter att det har gått så många miljoner år som de här dinosauriefossilerna. Vi vet att de dog ut för 65 miljoner år sedan. Så det kan inte finnas, alltså jag menar, det gick inte ihop för dem. Och det problemet, eller felet man gör då, det är att de försöker säga att det måste vara någonting ändå som vi inte känner till som gjort att, fastän det går emot allting vi vet om kemi, så måste det ha varit någonting som gjorde att det här finns kvar efter all den här tiden ändå, att det ändå har gått 65 miljoner år. Medan vad man egentligen borde göra är att tänka efter och ifrågasätta de här 65 miljoner åren. Jag skippar den där lite grann. Men det finns flera faktiskt som säger att, forskare som säger att ja, alltså det kan ju vara så att allt det här som från dinosauriernas tid, att det inte alls var 65 miljoner år sedan, utan kanske snarare inom en tid som människan kan minnas. Och om det är så att det här fanns, att det fanns dinosaurier inom en tid som människan kan minnas, då måste det finnas några spår utav det. Det måste ha satt några spår i vår kultur. Och då kan man börja fundera över hur skulle det se ut, de här spåren. Vad skulle det vara? Hur skulle dinosaurier beskrivas? Om de inte finns så många nu idag att vi kan hitta någon och visa upp dem, hur skulle man kunna tänka sig? Det skulle mer bli som en saga, någonting som en sägen, en legend om något djur som liknade det här. Och det här är ifrån Kambodja, ett tempel i Kambodja som heter Angkor Wat. Om vi zoomar in på den här mittersta bilden där, så ser vi det här. Vad ser det ut som? Ser ut som en stegosaurus. Man försöker få det till lite andra saker, att det kanske är någonting annat. Men det finns ganska många exempel på såna här teckningar. Det här är från en gammal katedral från medeltiden. Och då hade man inte börjat forska om dinosaurier. Men ändå finns de med här som speciella magnifika varelser som man väljer att avbilda. Hur skulle det märkas i kulturen att det har funnits dinosaurier? Ordet dinosaurier uppfanns på 1700-talet, eller var då man myntade det ordet så att säga. Och när jag visar mina barn bilder på dinosaurier, så ser de inte skillnad på dem, utan växelvis så använder barn samma ord, eller två olika ord på egentligen samma organism, och det är att man säger drakar om dem. Och självklart inte sådana här älgsprutande drakar som har jättesmå vingar men som ändå kan flyga på något mystiskt sätt, utan det måste ju vara en överdrift. Men om det har funnits dinosaurier för bara några tusen år sedan, ja, men då har vi ju helt plötsligt en förklaring till varför det finns så många olika kulturer där drakar finns med som en del, både i Sydamerika och i Kina, överallt. Sankt Göran, drakdöden, vad var det han dödade för någonting? Ja, men det är en ganska bra förklaring till allt det här om alla draklegender, att det faktiskt har funnits djur som liknar dem, alltså dinosaurier, att de inte alls levde för särskilt länge sedan. Förklarar också varför man hittar den här mjuka vävnaden. Det förklarar varför Kina har en årscykel med 20 stycken olika djur och bara ett utav dem är det här, den här draken. Skulle de ha med, av alla faktiska djur som faktiskt finns då idag, varför skulle de ha slängt in ett sagodjur i sin sån här årscykel, i sin kalender? När man tittar på de här dinosauriefossilen och andra, så ser man att de är begravda på ett väldigt plötsligt sätt. De har blivit överraskade utav någon katastrof. Och för att göra en lång historia kort, jag får göra historien normal lång senare, så skulle jag säga att det var så här det gick till. Det här var så här fossilen bildades i den här stora översvämningen. Istället för att säga att det har varit massor med små lokala översvämningar som förresten inte kan ha varit speciellt små, som har skapat alla de här lagren och så, som sträcker sig över väldigt stora områden, så är det mer logiskt att tänka sig en enda stor översvämning. Det här är Ockham. Har ni hört talas om Ockhams rakkniv någon gång? En princip som säger att man ska välja den rakaste och enklaste förklaringen, skulle man kunna kort sammanfatta det med. Och istället för att tänka sig då jättemånga små lokala översvämningar, varför inte tänka sig en enda stor? Nej, men det gör man helst inte, för att det låter ju precis som Bibeln, och Bibeln är väl bara en sagobok, va? Men man kan också fundera över hur skulle en lokal översvämning se ut som är några över trädtopparna. Så här skulle det se ut då. Ja, man kan skämta om det. Man kan också titta på att det finns 270 legender över hela världen. Precis som jag nämnde att det finns jättemycket om drakar och grejer, så finns det legender som faktiska berättelser om en översvämning som täckte hela jorden. 270 olika folkslag har det här i sin berättelse om hur deras folk inte blev till, men alltså hur de, ja, deras folks historia. Och 95% av de här historierna säger att det var bara en enda översvämning, en stor översvämning. Och lika många säger att det var en världsvid översvämning. Och 88% säger att en familj fick hjälp. Och att man använde en båt för att överleva. 67% säger att djur räddades från den här översvämningen. Och 66% av de här legenderna säger att den här översvämningen orsakades av, det var på grund av människornas ondska. Den stannade på ett berg, säger lite drygt hälften. Fåglar sändes ut. Om du skulle återberätta historien om Noahs ark som du kanske har läst, skulle du berätta den för någon? Skulle du komma ihåg att nämna den här grejen med att Noah sände ut fåglar? 35% av de här som berättade för sina barnbarn vid lägerelden av de här folkslagen, kom ihåg att bevara den här historien ända till vår tid. Just den här detaljen att fåglarna sändes ut. Att de överlevande offrade efteråt, det skulle jag ha glömt att nämna, tror jag. Men ändå hade 13 personer med sig det. Att det var exakt 8 personer som överlevde, 9%, det vill säga ungefär 25 stycken eller någonting sånt, utav de här legenderna som finns bevarade, nämner att det var 8 personer som blev räddade. Och en intressant grej om man tittar på kinesiska skriftspråket. Ta ordet skepp. Det här brukar jag göra varenda gång jag står och pratar om det här, så kommer det någon från Kina eller Taiwan eller något sånt, de talar och skriver kinesiska tecken. Så ber de rita det, så frågar jag: kan du berätta för mig vad det här tecknet är uppbyggt utav? För det är som Pictionary. Det är uppbyggt utav flera olika ord då. Ordet för skepp, stort skepp, inte bara någon liten båt, utan ett stort skepp, det är behållare för 8 personer. Hur kan det komma sig? Varför är det kinesiska tecknet behållare för 8 personer? Den självklara förklaringen som jag ser, det är att Kina, väldigt gammalt skriftspråk, de är ättlingar efter Noah. De var där. De är ättlingar till några som var på den här båten. Och ännu längre tillbaka. Deras historia sträcker sig ännu längre tillbaka. Kolla på tecknet för förbjudet. Som skrivs liksom, om det är förbjudet att röka, då står det här tecknet till exempel. Även på japanska, för då lånar de en del tecken från kinesiska. 2 träd och Gud. Ni kan fundera på det, varför? Om du skulle skriva ordet förbjudet i Pictionary, hur skulle du beskriva det då? Jag tycker det är häftigt. 2 träd och Gud. Okej, regnbågen nämns av 7%. Allt detta, vad är enklaste förklaringen till att det finns så många legender som har så mycket gemensamt? Ja, den enklaste förklaringen det är att det verkligen har hänt. Och då kan man fundera på, finns det olika versioner av den här förklaringen? Ni har sett den här bilden av Noahs ark. Det är inte speciellt rimligt, eller hur? Att det skulle kunna funka. Och tittar man på de här historierna att ja, det är ganska många konstiga detaljer. Några som säger till exempel att hela folk, alla människorna räddades i ett nötskal eller på en stock. Det är ganska orimligt. Skulle vi testa det med våra vetenskapliga ögon så skulle vi avfärda, okej, det är en myt. Det är bara en berättelse. Men precis som med drakar, det kan överdrivas och bli konstigt efter ett tag, så tror jag att väldigt många av de här 270 legenderna, där finns det detaljer som har förvrängts och det har blivit lite absurt. Men tittar man på de två mest detaljerade beskrivningarna, så ser man den ena, Gilgamesh-eposet, så beskrivs den här lådans behållaren för 8 personer, det beskrivs dess mått, eller dess dimensioner rättare sagt, och den beskrivs som en kub. Okej, kan vi testa den här kuben? Skulle den kunna funka om man sätter den ute på havet? Nej, det skulle inte bli speciellt bra. Det skulle rulla runt och alla som var ombord på den skulle dö. Men då tar vi de mått som anges i Bibeln. Den mest detaljerade av alla de här skildringarna. Nästan som att någon har varit väldigt noga med att återge i detalj vad som hände. För jag berättar inte bara en saga för er, utan jag berättar historia. Vad som hänt i världens historia. Så står det att den var 150 meter, om vi översätter det till meter, låt oss göra det, gånger 25 gånger 15. Och exakt de här måtten har man då matat in i såna här fartygsmodeller. Fartygsingenjörer från Korea fick för sig att, precis som vi håller på att testa den här modellen på det här fartyget som vi tänker spendera en massa med pengar på, innan vi gör det, så för att inte göra samma misstag som svenskarna gjorde med skeppet Vasa här, bygga en jättestor grej och sen bara kanta den, så vill vi testa den med hjälp av datateknik och se ifall det är möjligt, ifall de klarar sjön. Och då upptäckte de, när de matade in arkens mått, så upptäckte de att den skulle klara 30 meter höga vågor. Wow. Det var en sak den skulle vara väldigt dålig på. Den skulle vara hopplös att styra. Men eftersom den här båten inte skulle åka från punkt A till punkt B, så spelar det inte någon roll. Det här var en räddningsflotte. Den får inte kantra, det är det viktiga. Faktiskt, så för att vara helt säker på, var det här verkligen perfekta mått? Så gjorde de en studie, de testade, de ändrade måtten lite grann åt det hållet, lite längre så, lite kortare så. Ibland blev det bättre på ett sätt. Den blev mer stabil på ett sätt, men då var det någon annan egenskap som försämrades och blev helt fatal, alltså helt fruktansvärt dålig. Så de upptäckte att den optimala dimensionerna för en sån här räddningsbåt, det var just de här 150 gånger 25 gånger 15. Och då undrar jag, om Bibeln är påhittad, om det bara är någon som skrev ner det här som en legend, liksom, ja, hur visste de att det här var de exakta måtten? Jag tycker den mest logiska förklaringen är att det här har faktiskt hänt på riktigt. Jag vill bara avsluta med att säga att precis som att i den här arken så fanns det en dörr. Och för att kunna bli räddad så var man tvungen att gå in genom den dörren. Det fanns inget annat sätt att bli räddad. Det var jättemånga som inte gick in. Det var bara 8 personer som gjorde det. Precis som att det bara fanns en dörr som man var tvungen att gå in i, enda sättet att bli räddad, så säger Jesus så här: jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli räddad. Precis som att det fanns en enda ark, så utav alla de här legenderna fanns det bara en som stämde och som höll vetenskapligt, som stämde överens med verkligheten, så finns det faktiskt en verklighet som du och jag har att upptäcka. Och jag tycker det är jättefascinerande att lära mig och studera om den verkligheten. Och det känns jätteroligt och spännande att få berätta om hur jag uppfattade verkligheten under de nästföljande kvällarna här. Så tack för att ni kom. Det här som sagt som jag visar här nu, det var en snabb genomgång av de här olika grejerna. Det finns mycket, mycket som jag inte tog upp här. Till exempel radiometrisk datering, hur funkar det då? Och alla de här grejerna. Och det vill jag jättegärna gå in på närmare under de 2 nästföljande kvällarna. Och imorgon så kommer fokus att vara just på evolutionsläran. Vetenskapliga argument mot den som sägs vara vetenskapligt bevisad. Det ska bli spännande. Och på måndag så tänker jag titta lite mer på just det här med Bibeln. Och är den lika pålitlig som en historiebok? Eller kanske ännu pålitligare? Så det vill jag dela med mig av de här två dagarna. Tack ska ni ha.
Tack så mycket. Ska vi ge honom en applåd?